Välkomna här till Aktörspodden. Här sitter inte jag med vem som helst, utan jag sitter här med Rickard Spelgurun Malm.
Hej!
Hej! Och idag ska vi prata givetvis om spel, annars är det dumt att ha in en spelguru, eller vad säger du?
Ja, spelguru är ju väldigt generöst sagt, men jag tackar ödmjukast.
Ja, men det är gott. Vi börjar lite lätt med givetvis, eftersom vi är en företagskanal, så snackar vi lite om att försörja sig på tv-spel och vilka liksom sätt finns det som spelare då att försörja sig.
Ja, du har ju antingen valet att bli proffs, lägga ner väldigt, väldigt mycket tid på att bli väldigt duktig, bli draftad av ett lag och spela för ett lag och leva på det. Eller så kan du ju streama på till exempel Twitch och få donationer och subbar som det kallas, som betalar varje månad för att titta på när du spelar.
Och så har vi sociala medier, eller kan vi säga det?
Också? Ja, det kan vi säga till viss del med YouTube och Facebook och liknande.
Och alltså de här, om man säger, för just där så håller vi den svenska som var alltså väldigt stor på YouTube, va? Som nog alla PewDiePie, vet han?
PewDiePie.
Ja, precis. Ja. Det är ändå en sån stor kändis i spelbranschen, får man säga, va?
Jo, men det får man igenom. Han är väldigt duktig. Han har kommit på ett koncept som är väldigt lukrativt.
Om vi ser till företagaren eller säga koncernerna, eller vad, hur man egentligen nu ska egentligen får man ändå säga att de är företagarna. Vilka är de stora säga, aktörerna i Sverige så att säga, eller kända rättare sagt?
Ja, du har ju Fnatic som är stor koncern. Nu är inte det en svensk koncern, men deras CS-lag är ju 5 svenska spelare. Sen har du NIP, Ninjas in Pyjamas, som är stort svenskt CS-lag eller spelkoncern. Och även Alliance på Dota 2-sidan är ju stort företag.
Okej, okay. Och så sen har vi jättemånga sådana kända utomlands. Har du några som du känner dig bör påpeka så att säga?
Navi är ju väldigt stort både inom CS, Counter-Strike och Dota 2.
Ja, och sen det enda vi inte har nämnt, jag vet inte, League of Legends är en av de större också så att säga. Men där vet jag inte, Fnatic har nog ett lag där, va? Ja, det har de nog, va?
Det är League of Legends i ditt område, så där får du...
Är det jag som är bra där?
Jajamän.
Ja, det är gott. Men hur gör man då för att försörja sig på riktigt då? Vi gick ju in lite lätt på det förut, men alltså, hur gör du egentligen som en spelare för att bli ett proffs, alltså, och försörja dig på det?
Man får ju börja genom att spela väldigt mycket, klättra upp på de olika stegarna som finns... ligga där uppe i toppskiktet på de som spelar på vad som en vanlig spelare och sen så hoppas på att bli draftad till något lag. Och sen klättra upp genom det laget och bli köpt till ett bättre lag. Lite som en fotbollsspelare till exempel som börjar någonstans, kanske spela division 3, flyttar upp till division 1 allsvenskan och sen vidare ut i Europa.
Men egentligen så är det som vilken företagare som helst håller på att säga. Som, alltså, du behöver hitta din plattform kan jag tänka mig, eller?
Ja, men precis. Det är spelet som funkar för dig.
Och var man ska spela det spelet. För det är ju inte alltid i alla spel är det inte så att det är internt i spelet med rankingsystem, utan det kan finnas externa rankingsaker också, antar jag.
Ja, som i CS så har du flera olika sidor. Istället för att spela i själva klienten så har du olika hemsidor du kan prenumerera på så att du spelar via deras sida och är med på deras rankingsystem. Det är säkrare kort för om man nu är väldigt duktig och vill klättra upp och bli proffs, så är det en säkrare väg.
Jo, men jag menar precis, alltså, man har ett litet mål samtidigt som man spelar. Även om man blir duktig så måste man på något sätt kunna bli, alltså, hittad också.
Ja, men självklart. Visst är det så.
Ja, för att jag menar, och proffsbranschen, om vi säger så, är det en bransch för en spelare som är långvarig så att säga?
Ja, det får jag ju säga. Man kan ju hålla på hur länge, så länge som kroppen håller. Det är ju som vilken annan elitidrott som helst. Vissa av de spelarna som spelar i NIP är ju nästan lika gamla som du och jag.
Åh, herregud. Det var gammalt. Nej, men jag menar det, alltså, men om vi ser, givetvis så finns det ju alltid, jämfört med sportvärlden, ska du säga, Roger Federer, så var han 37 år och är fortfarande en av världens bästa tennisspelare. Så det är klart att det finns exceptionella fall. Men om man säger, hur skulle man kunna säga att en proffsspelares livslängd ändå är bara ett par år? Eller är det bara jag som har den uppfattningen?
Nej, proffskarriären för de flesta är nog väldigt tidsbestämd.
Ja, och precis, och möjligheten för det egentligen att göra en liksom en ekonomisk vinst i det är ändå relativt kort, kan man ändå säga.
Ja, du måste pricka rätt för att kunna tjäna de pengarna du behöver.
Och om vi hoppar förbi det här med att vara proffs då, så pratade du gick in lite på det här med Twitch. Hur fungerar det som en spelare, eller rättare sagt för att försörja sig där?
Ja, då gäller det ju att vara känd inom något sammanhang, vara en kommentator eller vara en proffsspelare eller för detta proffsspelare. Och så sitter du och spelar som vanligt, som du gör hemma, fast du livestreamar det på Twitch med kommentering konstant under matchen.
Men skulle du säga att, om vi bara jämför med proffsbranschen där då, skulle du vilja säga att spelskickligheten är lika avgörande?
Nej, det är mer contentet du har i det du pratar om och på vilket sätt du är som person är viktigare än hur duktig du är på spelet.
Ja, rättare sagt, alltså, du behöver alltså tillföra externa grejer som att för att det ska vara roligt att titta på dig, så att du behöver säkert kunna spelet och vara helt okej på spelet eller duktig, men du behöver alltså sitta i en påskkycklingsdräkt och spela för att det ska vara lite roligt att titta på också.
Ja, eller ha väldigt bra verbalt content och försöka få upp en diskussion och hela tiden tillföra någonting som är intressant att lyssna på utöver det visuella.
Ja, men okej, okay, bara för att eftersom det är givetvis en svensk aktörsbar, den är svensk, och vilken är våran största svenska twitchare, så att säga då?
Den största som svenskpratande twitcharen, eller en av dem, det måste ju vara Dre Svee. Han är ju stor på att prata svenska. Om vi går över till de som pratar engelska, som är en bredare grupp, så är det en för detta Lions-spelare som heter Admiral Bulldog som är störst.
Okej, okay, så att det egentligen den svenska scenen är alltså väldigt dålig då, kan jag tänka mig, eller? Jämfört med den engelska?
Ja, väldigt få tittare på de streamsen som är på svenska jämfört med de som är på engelska.
Så att om man egentligen, alltså, försörjer sig i spelbranschen på att twitcha som en svensk caster är inget lukrativt, förstår jag det rätt då?
Det är en svår marknad, ja.
Så att du behöver alltså gå ett bredare koncept, så du behöver alltså prata engelska när du spelar?
Det är en fördel, absolut. Om du ska nå ut i den breda massan så är det en fördel. Eller då kinesiska och ryska funkar ju också.
Alltså de är också stora på Twitch?
Eller ja, de är även stora.
Okej, okay. Men i alla fall, så att det där i dagens utformning är inte spelmarknaden i Sverige tillräckligt stor för en spelare att satsa på en karriär som spelare på Twitch. Skulle du vilja sticka ut taken och säga det?
Nej, spelmarknaden är det, men intresset för det är inte tillräckligt.
Nej, okej, okay, du menar att det finns tillräckligt många spelare för det, men det finns inte tillräckligt många tittare.
Precis.
Okej. Nej, men om vi hoppar förbi Twitch lite, så går vi på det här med sociala medier, och så PewDiePie heter han, va?
Yes.
Ja. Och han jag vet inte, men han är otroligt stor på YouTube, är det va?
Ja, hans klipp är populära.
Och, det, alltså, och bara för att lyssnarna som lyssnar på oss, hur många lyssnare?
Det är miljontals.
Okej, okay, så han har miljontals följare.
Ja.
Och han har så många visningar på hans kanal. Men hur är det då att han kan göra så mycket visningar till att bli en inkomst, så att säga?
Reklamintäkter.
Så att, alltså, han säljer sina klipp, kan man säga. Du och jag, vi gör ett nytt spel som heter Rickards guruspel, där man ska vara bäst på att hoppa höjd. Och då säger vi till han PewDiePie att du lanserar vårt spel, så får du de här pengarna och så spelar det i en YouTube-klipp. Är det ungefär så, eller?
Ja, det tror jag. Nu kollar inte jag så mycket på PewDiePie. Jag tror att han har ganska mycket annat flams och trams content också. Men självklart, det hade ju varit ett sätt att marknadsföra sitt spel.
Ja, precis. Nej, nu sitter inte vi här och säger att han gör på det sättet, utan nu ponerar vi bara att egentligen någon som gör det som han gör skulle kunna göra så på det sättet, så att vi attackerar inte honom på något sätt, får vi vara väldigt tydliga med att säga i alla fall. Men i alla fall, om vi går vidare då lite, och så går vi på företagen, de stora eller koncernerna som vi pratade om tidigare. Hur gör de för att försörja sig i spelbranschen?
Det är mest reklamintäkter och att sälja sina egna kläder.
Ja, precis. Alltså hur stora är vinsterna i, alltså, i turneringar och så här? För att, jag menar, för att de ska finnas och det ska finnas så måste det ändå finnas turneringar i allting. Och det gör jag antar. Men hur, av kostnaden att finnas för ett sånt bolag så är pengarna så stora så att de kan leva bara på liksom vinsterna, tror du?
Det tror jag inte, med tanke på att man har lite insyn i hur mycket personal och resor och hur uppehälle och så kostar. Och Dota 2s The International var ju på en prispott på över 20 miljoner dollar senast. Så att det är mycket pengar, men det är ju den stora. Sen ligger det ofta runt 100 000 dollar ungefär på en prispott då.
Ja, så precis så, ja, precis så jämfört med de här, ja, precis alla reklamgrejer man behöver göra och lite som alla andra företag och så löner och så dittan och datan. Så kanske det finns några som är väldigt duktiga på det som möjligtvis kan dra igång deras, dra runt deras verksamhet på vinsterna, men ytterst få, är det rätt uppfattat?
Ja, det är så jag har fått uppfattningen om att det ser ut i alla fall.
Ja, precis. Alltså hur är alltså tillväxten i just den här, alltså för företagen, om man säger, hur kan de expandera så att säga?
Det är väl som alla andra företag, och ta marknadsandelar helt enkelt. Man vill drafta populära spelare som är omtyckta, som säljer mycket reklamprylar, och då får du mer pengar och kan anställa bättre coacher som gör att spelarna spelar bättre, och då får du mer som följer ditt lag.
Ja, precis, men jag tänker alltså om alltså lite också det här med kan man, om man har ett lag, vi säger det, i ett spel, Counter-Strike säger vi, kan man liksom, nej men vi vill ha två lag och så expandera liksom i CS på det sättet då, nej men jag vill ha 7 lag i CS här nu och alla ska tävla under mitt namn, funkar det så?
Det har ju svårt att tro, det är väl ingen som gör det just nu. Du har ju ofta, du kan ju ha ett rookie-lag, som du draftar upp bättre spelare till, som att du har en fotbollsklubb och har ett lag i Allsvenskan, ett lag i Division 4 och bra spelare får flytta upp. Det finns ju, men du har ju ingen organisation som har många lag i samma spel i toppnivån.
Ja, men får du ha under en tävling, ska jag säga, får du ha fler lag som tävlar under samma namn?
Det vet jag faktiskt inte, jag har inte sett det.
Nej, jag tänker att eftersom vi inte har sett det så antar jag ju att de har sagt att bara för att man inte ska ha en turnering där det är 12 styckna lag med från Ninjas in Pandjamas så att säga, så antar jag att det finns säkert någon klausul där. Eller vad tror du?
Mest troligt. Det är ju, lite måste ju organisationer som arrangerar tävlingarna safe upp också.
Ja, precis. Alltså, men okej, men som företag så är det liksom marknadsföring. Företag som vill marknadsföras via dem tycker de är duktiga i ett spel till exempel, och då kanske man vill ha någonting till det spelet. CS, så kanske man vill ha en mus eller musmatta eller hörlurar till exempel. Samma som i Dota. Alltså samma saker egentligen då.
Ja, men precis.
Man marknadsför spelarna genom koncernen.
Ja.
Så att om jag vill marknadsföra mig själv genom, och du äger ett företag, så köper jag företaget, och så är de spelarna som är spelar för det märket är tvungna att använda mitt märke så att säga.
Ja, men lite som att OG som spelar Dota, där vi har en svensk spelare med, de är ju sponsrade av Red Bull till exempel, så de har ju bara Red Bull vid sina datorer och med i deras logga som är med inne i matcherna och visas hela tiden.
Okej. Okay. Vad tänkte, om vi hoppar ett steg till nu, så går vi på speltillverkarna istället.
Ja.
Hur försörjer sig speltillverkare så att säga? Det är kanske en dumt fråga, eller? Men jag ställde den ändå, även om den är lite dum, för det är ju ganska självklart.
Ja, många spel till speciellt konsoler är ju ganska dyra, och då är det ju spelet som kostar. Och vissa andra speltillverkare löser det med att ha spelet lite billigare, så får man köpa till saker i spelet. Och då kan man antingen göra det med tillägg med banor och sådana grejer, eller så gör man det med mikrotransaktioner, till exempel att du köper ny kosmetik till dina gubbar eller dina vapen.
Ja, precis. Jajamän. Och så beroende på då givetvis att speltillverkare tillverkar spel, det behöver vi nog inte punktera, men det gör jag ändå, eller poängtera kanske. Men okej, det du säger är att kostnaden för spelen är alltså inte lika höga på alla spel, är det det du säger?
Jajamän.
Och det gör de medvetet då, menar du?
Mest troligt är det högst medvetet. Har du ett gratis spel, men du får personerna som spelar spelet att vilja uppgradera till exempel kläderna som din hjälte har i spelet. Och så kostar det pengar istället. Och det kostar väldigt lite pengar extra. Men det är väldigt många som spelar spelet eftersom det var gratis från början.
Okej, så det, alltså de gör alltså enorma större intäkter än vad det har varit att ta en högre peng och köpa spelet.
Absolut.
Och är det, skulle du vilja säga att alla alltså de stora spelarna ta bort World of Warcraft, det är väl en av de stora spelarna för man också säga, men de andra stora fungerar ungefär på samma sätt antar
jag? Ja, jag vet ju att både CS och Dota 2 funkar på det sättet att du kan köpa skins till vapen och du kan köpa kläder och olika utseende på vapen i båda två. Så att,
LOL vet jag, League of Legends så att säga, det fungerar precis på samma sätt. Det vet ju jag då för att jag har faktiskt spelat League of Legends tidigare. Men i alla fall, okej. Okay, så då köper man massa pengar och det får ju då småbarn eller yngre generationen kanske som inte har pengar att gå till sina föräldrar och fråga, kan inte jag få pengar så att jag kan köpa detta?
Ja, precis så.
Men det är inte nödvändigt för att spela spelet så. Alltså, det är egentligen bara ett tillval för att man ska tycka det är roligare att se på, rättare sagt.
Ja, men det är ett rent kosmetisk uppdatering så att i alla fall i de tidigare nämnda CS och Dota så är det rent kosmetiskt.
Men sen har speltillverkarna gått ett steg längre också med detta, va? Alltså de har inte bara gjort det till en isolerad sak så att du kan köpa en sån sak och så är det färdigt, utan det är lite mer har de byggt upp runt deras kosmetika så att säga.
Absolut, de har gjort köp- och säljmarknader för de här sakerna. Alltså rent utseendemässiga saker i spelet som kan kosta flera hundra och tusentals dollar.
Så att alltså, om man har tur, om man, hur gör man då liksom? Nu vet jag, nu pratar vi nog egentligen om CS, tror jag, va? Där man kan köpa liksom kistor eller vad
det
man
kan säger. Du göra i Dota också. Och så får du ett slumpvalt utseende på ett vapen, till exempel ett skin då, som det heter, i den här lådan. Och så har du tur så får du något som är väldigt sällsynt som du kan sälja för mycket pengar, eller så, ja, som det brukar gå, så får man ett väldigt, väldigt vanligt som inte är värt någonting.
Men alltså, det är, ja, det är precis, det fungerar som en resterande marknad, den riktiga marknaden i riktiga världen, alltså desto mer som vill ha den desto högre pris får den.
Jajamän.
Och så det finns alltså människor som spel, alltså som försörjer sig genom detta också då, eller är det ytterst få, men det kanske existerar?
Ja, det är vissa som ligger i framkant där och gör hemsidor där du kan till exempel spela roulette fast med skins och kosmetik från spel istället för att du spelar om pengar.
Och så, alltså, så, ja, precis, så vinner de mer i slutändan och så kan de sälja det och så får de pengar och så, ja. Det är en liten mindblowing att kunna liksom tjäna pengar på att inte spela spelet utan använda tillbehör till spelet virtuellt eller på så här, digitalt håller på så här, och under att kunna leva på det.
Ja, men att tjäna pengar utan att ha någon lagerhållning eller ha någon fraktkostnad eller någonting, utan bara sälja saker som finns på internet. Det är bara att sitta och håva in mellanskillnad konstant.
Ja, det kanske är det vi ska börja med.
Ja, eller råna banker eller någonting annat lukrativt.
Ja, det ska vi ju absolut inte göra. Men ja, precis. Spelbranschen, om man säger i framtiden, alltså om vi tittar på egentligen allt som vi har pratat om, både från speltillverkning till företagen till spelarna, så att säga. Hur tror vi att, kommer det fortsätta hur lång tid i nuvarande spelform, så att säga? Alltså skärm, tangentbord, mus. Hur länge, alltså ser du på sikt att det kommer förändras, eller tror du att det kommer vara de här tillbehörerna som används i de flesta spelarna?
Ja, nu har det ju funnits ganska länge samma koncept att du sitter framför en skärm med ett tangentbord och en mus. Det är ju standard och det har ju funnits länge. Och jag tror att det kommer ta ett tag att konkurrera ut det, om man till exempel säger VR-headset och motion-kontroller istället, så att du styr genom handrörelser i luften. Jag tror att det kan ta en stund, men jag tror att på sikt så kommer det nog ta över.
Okej, men din liten analys där som har sagt med det här med VR och så här virtual reality, så att säga, om ni som lyssnar inte vet vad det är, så jag tror nästan alla gör det, men vi kan ju ta det lite snabbt. Det är att du sätter på dig någonting som sitter framför dina ögon så att du ser en annan värld, om man säger, med den här saken. Kan man förklara det så på ett enkelt sätt, tycker du?
Ja, men det är enkelt och bra.
Ja, och alltså kan man, alltså nu får vi sticka ut taken här lite, för det är ju det som är lite roligare att göra, om man säger. Hur lång tid tar det innan det kommer ett stort VR-spel?
Ja du, det kan gå jättefort och det kan ta jättelång tid, men Jag tror närmaste 5-7 åren borde det ha dykt upp något som är stort och populärt, och priset på VR-headseten har gått ner lite och tekniken blir lite billigare så att det kan nå ut till flera.
Men jag menar, det finns ju redan VR-spel så att säga som folk verkligen spelar. Du menar till ett spel som blir liksom framgångsrikt där det blir liksom stora turneringar. Det är ändå så många år kvar, tror du?
Ja, men jag tror nästan det, och det behöver nå ut till väldigt många. Det behöver bli ett litet generationsskifte, för jag känner ju inte personligen att jag skulle byta och börja spela spel i VR istället för att sitta framför datorn. Det tror jag inte, så att det har lite med generationer att göra. Och de generationer som växer upp med VR, det är ett tag kvar tills de börjar tjäna så pass mycket pengar att de kan investera i det på riktigt.
Okej, men nu har jag ingen aning överhuvudtaget egentligen vad det här kostar för någonting. Vad kostar liksom ett VR-set som är liksom bra? Är det alltså 5, 10, 15, 20 tusen liksom?
Ja, det vet inte jag heller riktigt, men jag kan ju tänka mig att det ligger på samma prisklasser som de nya konsolerna som kommer ut med jämna mellanrum.
Det är 3-0 i alla fall så att säga.
Ja, det får man ju säga.
På sikt så kommer det kommer nog alltid vara så att du kommer behöva en dator emellan VR:en, om vi säger att, för på något sätt så tror ju ändå du och jag att det är nästa steg, eller?
Ja, men det kommer det ju vara. Det är ju bara att kolla på de här Google Glasses och sånt som dyker upp hela tiden. Att du ska ha händerna fria så mycket som möjligt, ändå kunna orientera dig både i verkligheten och på nätet samtidigt.
Ja, okej. Okay. Jajamän. Ja, men då tror vi att det är VR som kommer, och vi tror att det ändå är x antal år. Att vi säger att inom 2 år så tror vi att det är... Det kommer inte bli någon stor spelrevolution inom de närmaste 2 åren. Sen att det kanske kommer någonting, men det kommer inte förändra någonting jättestort.
Nej, jag tror inte det. Och det beror nog lite på tillverkarna också. Att det är ju väldigt många som tillverkar mest tangentbord och skärmar. De försöker nog motarbeta VR-headsetet eftersom det är lite mer av en totallösning.
Ja, precis. Men det är faktiskt någonting som inte jag har tänkt på överhuvudtaget. För att VR-lösningen, där var lite mindblown, för det har inte jag tänkt på någon gång. För att du, alltså till rätt sätt så kan du egentligen sluta med att ha skärm nästan.
Ja, men absolut. Och kan du då prata in i en mic, sånt talk-to-text som finns i mobiltelefoner till exempel, då behöver du inget tangentbord heller.
Det är sant, men den är jag för gammaldags för att tycka att jag någonsin kommer byta det. Men det kanske är något, och det är även med den här fingerprinten om man säger. Alltså, men den är ju, jag ska inte säga att den är inbyggd, men alltså på någon, den typen av teknik tillsammans med VR, den tekniken, när det klaffar, då har du det största online gaming-spelet, typ World of Warcraft-stuk. Det är ett faktum.
Ja.
Det, alltså, jag tror det, alltså, visst, jag tror till och med att Dota eller League of Legends och såna här grejer, om du får in att den här registrerar alla handrörelser med, eller fingerrörelserna exakt, till exempel liksom med din VR-grej, eller till exempel det här nya nu som kommer med ögongrejen liksom, att VR registrerar var ögonen är någonstans, att du ändrar dig alltså skärmen ändrar sig med ögonen när du tittar istället för att du ska ändra nacken och sånt där. Alltså där är ju, kan det finnas hur mycket som helst just spelbranschen.
Ja, absolut. Men då kommer vi till det som jag pratade om förut. Vilka ungdomar som växer upp med den här tekniken, när börjar de ha råd att spendera pengar på det här? För du sa ju det, vi kommer nog inte gå över i första taget. Utan när kommer de ha råd att börja investera i den här tekniken som gör att man kan pumpa upp den ännu mer?
Ja, absolut. Alltså, så är det ju. Problemet är att jag ska inte säga att jag har jättebra koll på branschen överhuvudtaget faktiskt. Men och har verkligen dagens ungdomar en liksom VR idag? Är det standard liksom? Tror vi? Eller rättare sagt, jag vet inte. Du kanske vet bättre än vad jag vet.
Nej, jag tror inte det. Men jag tror att om man till exempel tittar på Nintendo Switch, som är mycket mer interaktivt med handkontroller och så, så är det ju vanligt bland väldigt unga. Alltså om man kollar barnvänligheten hos Nintendo jämfört med till exempel PlayStation och Xbox, så ligger ju det i framkant, och då är det ju mycket mer rörelse involverat. Så jag tror att det kommer bli mer vant för dem, medan vi mer är vana vid att man håller i handkontrollen och låter fingrarna göra jobbet.
Okej, okay, så att, ja, men då pratar vi... Alltså det här, då snackar vi generationsskiften egentligen, då snackar vi troligtvis innan en sån här sak slår, menar du, så att när det väl kommer komma ut på marknaden så kommer det bli liksom så halvgömmet, och sen kommer liksom med generationerna liksom växer in i det på något sätt, då tror jag att det kommer liksom bli expandera och bli en stor sak. Men vi kanske pratar 15 år innan det liksom blir något så här superspel av VR liksom, VR:en så att säga.
Det kan nog dröja så länge. Det kan ju gå mycket mycket fortare också, man vet ju inte, för nya tekniker kommer ju fram hela tiden, och det gäller ju att vara först att komma på med den här saken som ingen vet de behöver, men när de väl ser det så kommer, vill alla ha det.
Ja, men för jag tänker liksom just alltså, det är klart att det kommer krävas mer bandbredd så att säga, men nu börjar ju fibern byggas ut och det kommer säkert, vet jag inte vad som kommer hända i framtiden, men just nu så ser vi inte att det finns någon mig vetligen någon snabbare teknik än fibern.
Nej, det är väl det som är, om man
nu, till gemene man så att säga.
Till gemene man är det nog det snabbaste man kan titta på just nu i alla fall.
Och jag menar, precis, vi har inte ens byggt ut det längre, så att det kommer ju ändå vara, finnas en flaskhals för den här typen. Jag antar ju att med den typen av, det som man får tänka på är ju ändå den typen av data som behöver skickas ifrån dig när du gör alla den här grejen med dina fingrar så här, och den här VR-enheten, och så säger vi att den här tekniken finns nu liksom med fingrar och så här. Den liksom informationen måste ju skickas vidare till någonting, och den måste ju ta upp det, och det är ganska, antar jag att det är ganska mycket data som måste skickas.
Ja, mycket information måste gå i ledningarna, och jag tror lite att för att få en riktigt bra spelupplevelse, säga nu ska jag köra ett sånt 5-mot-5 spel på VR, då är det nog nödgat att alla sitter i samma lokal och spelar liksom mot en server i lokalen.
Ja, absolut. Det är ju också någonting som frågan är ju dessutom, om, precis som du säger, dessutom ett steg ytterligare om datorerna klarar av det. Det är lite roligt att tänka i de banorna faktiskt och se lite. Men, och därav tror jag ju att när det väl kommer till VR-världen, utan nu har vi revolutionerat branschen, utan nu är vi där vi pratar om. Det är fingerprint, håller på att säga, eller vad det nu heter, den här tekniken som finns, och VR då, att de två är ihop. Då tror jag att det kommer finnas en hel del mer pengar i branschen, spelbranschen. När det konceptet slår igenom, då tror jag att reklamintäkter och reklampåverkan kommer bli helt enormt stor skillnad. Alltså, jag tror att det kommer bli en explosionsartad, alltså, i just spelbranschen, som kommer gå från liksom så här lite halvjummen till att bli liksom stekhet. Vad tror du om det?
Ja, men absolut. Tänk att du går i ett headset hela tiden och så har du en liten reklamannons som sitter uppe i ögonvrån hela tiden. Du ser den här lilla saken i periferin konstant. Den kommer ju avgöra, till exempel om du köper en Coca-Cola eller en Pepsi.
Ja, men alltså det är ju det, alltså jag menar, det här är ju liksom helt mindblowing just pengarmässigt. Alltså tänk dig de stora aktörerna som kommer, alltså det kan ju inte nästan sluta med liksom att Coca-Cola tar fram ett eget spel bara för att de vill liksom vara med på VR-grejen, för att det är så dyrt att köpa in sig i reklam. Alltså, och det är ju där också, där ser vi också redan nu till exempel, det är ju Schalke har ju gått in i League of Legends och köpt liksom ett League of Legends lag för att vara med i LCIS eller LCS, vad det är, den här LOL-grejen, jag är inte riktigt jätte, lite kollar men inte allt. Och jag menar, och då snackar vi ju, alltså det kommer bli, ja det är helt, man kan inte riktigt förstå exakt hur det kommer ta vägen, men tror du att det kommer bli så att man är tvungen att köpa, alltså, reklam av speltillverkaren då, och därigenom då måste lägga sjuka pengar för att vara med då, eller vad tror du?
Ja det är absolut, det kommer det ju vara. Sen så har du ju stora aktörer inom spelvärlden också som lever på att sälja mycket spel och mikrotransaktioner, som Valve till exempel då, som har hand om Dota 2 och CS. Där kan det ju vara svårt för ett externt företag att köpa in sig, i och med att de redan omsätter så otroligt mycket pengar. Men mindre speltillverkare som inte kan ansluta sig till någon större, där kommer det säkert bli så att koncerner kommer gå in och köpa upp hela och ha smygreklam med i spelen.
Ja, om inte annat så kommer det säkert bli så att de små tillverkarna, att det kan säga så att kodningen i spelvärlden så att säga, för att ta fram spel, att det kommer bli liksom en explosionsartad bransch för att man vill ta fram nästa stora spel. För att i dagens läge så visst, det finns det ju Det finns ju inte, alltså, nu vet jag ju bara lite av att om du har du ett spel och så kommer du inte med till exempel på ESR Valve-plattform, så är ju förtjänsten inte lika stor, utan du gör nästan vad som helst för att komma med i Valve, för då kan du sälja. Vad tycker du om det?
Ja, jag tycker det är lite synd, men å andra sidan finns det ju väldigt mycket spel på Valve. Mycket sådana här, om man säger, betaspel och små prova på-spel som kan bli jättestora. Det gäller bara att de får rätt uppmärksamhet.
Ja, precis. Nej, men precis. Ja, men det förstår jag. Och det jag känner är att det kommer bli ett ännu högre tryck, tror jag, på just speltillverkningen. Och jag tror även att det kommer bli så att det kan bli en revolution i de här Volvo och alla de här som väl finns som samlar upp spelen, utan att de det nästa stora VR-spelet med den här tekniken, nu är vi många år framöver, det stora spelet, om det ligger i en egen plattform, så kan det bli så att det är den plattformen, det spelet, för att det kommer bli så otroligt mycket pengar i det spelet, så att de bygger sin egen plattform, och så kommer de andra plattformarna som redan finns bara bli
bortputtade.
Tack så mycket. Alltså att pengarna kommer finnas där, och det spelar liksom ingen roll vad de andra gör, för att liksom alla är ju där och pengarna är där.
Ja, absolut. Det är nog, kan man komma på den idén och lyckas vara så företagsam att man löser det, så har man nog sitt på det torra sen.
Vilket spel ska du ta fram nu, Rickard?
Det är ju svårt, men jag tror i grund och botten att det man når ut med flest till, det är någon slags lugnt avslappningsspel, tror jag, är i den här stressade världen, både medicin och lönsamt.
Ja, men du menar att du tror inte det blir något sånt här typ Blizzard-spel, typ World of Warcraft eller något sånt där som kanske passar in mer i den här typen av spel, eller du tror inte det att det blir blodigt, så att säga?
Nej, jag tror att du ska rikta dig till en stor marknad med väldigt, väldigt många som kan tänka sig att spela det, för även om man tycker det är roligt med krig och blod och panga, så tror jag att man ska rikta in sig till en annan målgrupp.
Du menar typ alltså den blandningen med Sims? För Sims var ju typ sjukt stort. Nu vet inte jag liksom, jag vet ju bara, alltså, ska jag absolut generalisera jag lite och säga att det var ju väldigt många tjejer som jag känner som gillar Sims och tycker Sims var skitskoj. Och jag kan själv inte spela det så himla mycket. Så du menar mer att man ska hitta något sånt liksom så här mellanspel, typ äventyrsgrej som man kan göra lite för alla?
Ja, en stor värld där du kan gå runt i lugn och ro om du så önskar och bara titta på vackra vyer och känna dig avslappnad i en timme. Som även kan erbjuda att du till exempel kan gå runt och pangas eller fantasy-inspirerat och slåss med drakar och sådana grejer. Jag tror att hitta en kombination som når ut till alla spelare, bara det att de har väldigt många vägar att välja i spelet. Och så är då VR med schysst ljud till, så tror jag att då...
Okej, du tänker så. Ja, men det köper jag liksom. Och sen är det så här, det finns givetvis tjejer som spelar alla spel och lika som finns killar som spelar spel, utan det var ju bara applicerat på min egen uppväxt, så att säga. Men det som vi ändå känner att vi får avsluta våran underbara lilla podcast här egentligen, för att tiden springer ifrån oss som vanligt. Och det får jag väl säga det att tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat här idag, och du har lyssnat på Johan Mårtsson, och vem har vi mer lyssnat på idag?
Rickard Malm.
Och vi får börja på återseende, Rickard. Rickard kommer med här igen på aktörspodden.
Och då är jag guro för någonting helt annat.
Det är bra att kunna vara det på fler än en sak, helt klart. Ha det nu så himla gott. Hej!